Hur ska man träna för att utvecklas utan att slita ut sig? I detta avsnitt djupdyker vi i periodisering. En strategi som används av elitidrottare men som även motionärer kan dra nytta av. Vi har med oss idag en riktig expert, David Söderberg. Tidigare släckkastare på världsnivå. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter av periodisering i träningen. Vad är periodisering och varför är det viktigt? Hur kan du anpassa träningen efter olika faser? Och ska motionärer tänka på periodiseringen? Häng med och lyssna in David Söderberg.
Välkommen till Allt mellan träning och hälsa. Podcasten om ett aktivt och hälsamt liv. Jag heter Andreas Nerve och med mig har jag Niklas Viitala, sakkunnig inom fysisk aktivitet och hälsa. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Tjena Nicke!
Morjens Andreas!
Nu har vi avsnitt 8 på gång. Tänk att vi har sluppit så här långt redan.
Ja, det är 8 redan. Okej, jag har faktiskt inte ens hållit räkningen. Det känns som att vi har hållit på en väldigt bra stund i alla fall. Men speciellt, jag vet inte, det går så pass smidigt nu när vi gör det här på distans, tycker jag. Det är som så lätt att bara koppla upp sig och trycka på räck och så kör man. Att det har varit superroligt, måste jag säga. Och lätt att åstadkomma det här.
Ja, man har börjat se fram emot de här diskussionerna. Lite terapi på samma gång för en själv, det känns det som, tycker jag.
Terapistunden var ju absolut. Och så är det ju kul att ha ett forum där man liksom kan diskutera träning och hälsa i ett brett perspektiv på det viset. Att med likasinnade och med liksom bjuda in experter. Så jag tycker det är också lärorikt för en själv att liksom lyssna in och få höra just hur de ser på saker och ting gällande träning och hälsa. Så det är ju helt grymt.
Mm. Hur har din vecka varit nu då? Du hade väl ganska tuff förra vecka, förstår jag.
Eller? Ja, det ska vi säga. Det är de senaste 3 veckorna väl varit ganska extrema. Det har varit mycket jobb och mycket annars på gång. Men vi har nu blev friska från sjukdom att vad heter det, pojken hade öroninflammation och frugan fick bihåleinflammation och jag blev sen också sjuk, feber och ont i halsen och så vidare. Men nu är vi back in business och den här veckan har jag fått träna normalt, så det har nog varit jätteskönt. Att det är ju det vi diskuterade senast också, det är de där gångerna när man är sjuk och man inte får fara och träna, som vitsi var det enda man ville bli frisk och liksom faktiskt märker hur mycket det betyder för en där att få fara och röra på sig. Åtminstone för min del är det alltid det liksom nästan först att man ska ta tid med det nu, att jag ska så vilja fara göra någonting. Det är nästan svårt att få i bromsen emellanåt, fast man vet att man ska vila.
Ja, det är inte alltid så lätt.
Det är så.
Ja, jag har själv, jag fick en riktigt bra träningsvecka efter mina förkylning också, så det känns skönt att vara back on track på det sättet. Och sen gjorde jag ett beslut faktiskt att det här Valhalla har ett litet samarbete med Winter Warrior som är här nu på lördag. Och jag gjorde ett så här temporärt. Oj, vilket svårt ord idag. Att delta i Winter Warrior.
Okay.
Som är nu på lördagen. 25 kilsa och 40 hinder. Och värst med det kanske för mig själv så är mentalt att vi måste hoppa i vattnet i Näsijärvi. Hej, Tammefors det här.
Puh.
Så jag tror de har typ någon sån stockar där i sjön då, som man ska få under. Och under är det iskalla vattnet. Okay. Och är det sista hindret 2 kilsa före mål. Så.
Du sa bra som 2 kilsa då genomblöta?
Ja, kyllä.
Men herregud.
Ja. Så det här
där ser man. No, men roligt. Det låter jätteroligt.
Ja, vi får se sen. Inte ser så fram emot själva här att det blir blöt, men jag tänker igen att det här är en mental process. Jag har ju en sån inre kamp i min eget huvud. Det andra Andreas där som säger att det ska inte fara på soffan. Och så försöker jag säga att den andra Andreas där, att sluta jobba, det här fixar du.
Så ja, jag ser det mer också som en stresshanteringsgrej det här till far och göra sådana här konstigheter.
Precis det. Jag kan relatera till den där liksom kylan och där deltog senast på Svimran när det var liksom så sjukt kallt. Var det nu, jag kommer ihåg det i slutet av september eller i början på oktober när vi körde Svimran senast, så vad heter det, att springa och sen alltid kom, just när du börjar få liksom upp värmen i kroppen när du löper, så ska du alltid i det där kalla vattnet igen. Så det blir ju en sån där liksom också en mental process hela tiden, att just när du ska i vattnet, att du får just upp värmen och löpstegen börjar gå bra, så då ska du alltid i den där kylan igen, och så börjar det nog gå efter en stund. Men det är en sån där inre kamp som man får jobba med sig själv där under tiden som man utför loppet. Men det är ju liksom känslan efteråt, det är ju sån total eufori, du är ju så hög på endorfiner när du kommer och har liksom utfört det. Det är helt fantastiskt.
Det är ju bäst. Ja.
Det är det.
Och just som om man skulle delta fast på någon swimrun eller fast det här vintervåret, så då måste man alltid kanske ändra sin träning den här sista veckan då, speciellt när man gör ett så här extemporärt beslut som jag gjorde. Så man kan ju köra all in hela veckan, utan då måste man kanske justera lite träning. Normalt gör det hela så beslut att jag som typ 4 dagar före en tävling att det ska vara med på. Men jag tänker, why not? Få lite det här roligheten här i livet. Men med detta så kommer vi in på dagens tema som är periodisering. Och nu då vi ska snacka om periodisering, så har vi vår världskärna David Söderberg med oss. Och han får berätta mer om styrka och sånt. Välkommen David.
Tackar. Roligt att få vara med.
Jag tycker det är helt, jag måste säga David, du var inne och googlade på det här. Jag vet ju att liksom du har varit på många stora tävlingar och har en liksom smickrande meritlista, men jag måste ändå kolla upp vad det är. Liksom, det är ju otroligt imponerande liksom allt vad du har åstadkommit i din karriär. Alltså, är det 3 olympiader du har deltagit i?
Jo, det stämmer. Att det är 04, London 12 och Rio 16 fick jag möjligheten att representera Finland.
Och 8:e plats i Rio.
Jo,
det är ganska tufft det. Vad heter det? Har du själv någon, jag måste passa på nu bara att fråga, jag börjar direkt mala på här, men att har du själv någon sån här favorit minne från din karriär? Vad var det höjdpunkten?
Nu är ju när planeringen har gått enligt planen och man har lyckats faktiskt prestera en viss tidpunkt, en viss dag på året, och OS kommer var fjärde år, att kunna prestera på en bra nivå just den dagen, att det minns man ju bäst. Nu är ju 8:e platsen i Rio som man minns kanske bäst, men också 5:e platsen i Peking i VM, att de har ju nog som de bästa minnen från.
Precis det. Det är mäktigt. Det är faktiskt imponerande meritlista du har. Jag måste ännu ha en fråga. Jag ska säkert 1000 frågor. Jag skulle kunna bara sitta och fråga det här. Men en sak som jag var intresserad på också, som jag har sett fram emot att fråga dig när jag fick höra att du skulle komma med det här. Att hur mycket skulle du säga det, liksom den här mentala biten, när du liksom, när det är själva tävlingen och du ska gå in i ringen, att har du någon speciell process du gjorde alltid strax innan kasterna, eller har du förberett dig redan liksom flera dagar innan vad du vill ha för känsla, eller är det någonting du gör strax innan kasten, eller hur jobbar du med såna saker, eller jobbar du överhuvudtaget med det?
Jo, nu jobbar man, men det är en lång process, varje träning i många år att och förberedelsen kanske varierar från år till år, men man hittar ett mönster. Så brukar det här på sikt bli bra. Men att lyckas och vara mentalt stark i en tävling handlar långt för mig om att jag är i form. Träningarna går bra. Jag kom fram till det, att no skillnad vart jag åker i världen så ringen är densamma, den är lika stor, ytan kan skilja lite, buren är likadan, 400 meter runt banorna, så är som att vara i förhör på sportplan och kast fast det är ett OS egentligen.
Ja.
Och förberedelserna inför en stor tävling var på samma sätt som för en, vilken träning som helst. Att jag hajpar inte uppe, för då kommer ofta för mig vara att nervositeten, att nu är något speciellt och nu förbereder mig på ett speciellt sätt. Att om jag lyckas på en träning med en speciell förberedelse, okej, man kollar tillbaka kanske en månad, två månader tid vad jag gjort, men lyckas jag på träning och jag skulle vara nöjd med det på en tävling, så varför skulle jag ändra någonting? Och gå in med den självsäkerheten att jag vet vad jag är kapabel att göra på min, vad ska man säga, sämsta dagen i år. Att ha den nivån hög. Och då är du ganska självsäker i en sådan situation som en stor tävling.
Om man tänker just på de förberedelserna, hur stor stress är det här nu? Om vi tänker på Ivo Niskanen står ju i media nu att han har fått troligtvis någon influensa och har VM nästa vecka. Hur mycket tänker man på massa förkylningar och sånt händer? Om man har planerat 4 år av sitt liv på några kast och så blir man sjuk. Hur mycket spökar sådana saker i huvudet?
Nu, jag blev faktiskt sjuk inför Rio-OS jag också. Där jag skulle, veckan innan jag skulle resa dit och gick på kraftig penicillin. Då jag reste till Rio. Att snabbkraftgrenar inte lika det här köra. Att som tänker på uthållighetsgrenar. Att i Ivos fall så kan det vara katastrof. Men jobbet är gjort veckan innan. Att jag hänger inte på en träning, jag tror inte för Ivo heller. Men i långa loppen, att med virus det här infektion i kroppen och skida, att lungor och hjärta ska jobba, så är det inte bra. Att i snabbkraftgrenar så betydligt enklare.
Mm. Precis det.
Kan du, David, berätta om ditt liv nu, så här efter din elitsatsning? Vad gör du i dagens läge?
Jag hjälper unga förmågor att uppnå deras mål, brukar jag säga. Jag jobbar här på idrottsgymnasiet i Vörå. Jobbar som fystränare, kasttränare. Jag har väldigt mångfacetterat jobb, att jag jobbar med alla idrottsgrenar vi har på idrottsgymnasiet, orienterare, skidåkare, fotbollsspelare, friidrottare. Jobbar också med idrottens skolläger, att som arrangeras av folkhälsan. Också med ungas träningsbarhet försöker jag utveckla här i Svensk Finland. Så ingen dag är den andra lik, så att säga.
Ja, man tycker du bor nu här på gymmet, här på övre våningen på Norrvalla.
Jo, varje morgon 7:30 försöker vara på plats och oftast förmiddagar i gymmet fram till 11-12. Ja, jag lever nog i gymmet i princip.
Det var roligt, för varje gång jag kommit till Norrvalla och vi har varit och bandat på plats eller haft annat jobb där, så har jag träffat dig varje gång i gymmet. Det gör mig glad att vissa rutiner ändras inte och vissa saker så är självklara. Det har varit alltid roligt att stöta på dig där.
Jo, jag har ju försökt bli mer normal. Att jag levde som idrottare i princip i hela mitt liv fram tills jag var 40. Och toppidrott handlar mycket om rutiner. Jag blev ett rutinfrik och för att kunna analysera så säg nu programmeringen av träning, hur jag reagerar, så har man rutiner så är det lättare att analysera hur det fungerar. Och det har kanske varit det svåraste för mig att bortgå från de där rutinerna som jag vet kan vara ganska för vanligt den här Matti Meikäläinen att förstå på att man är så galen, men det här såna rutiner som jag vet att jag mår bra och att jag kan prestera inte bara idrotts men också jobbet att.
Kan du ge ett exempel?
No, att du försöker gå och sova en viss tid och stiga upp exakt en viss tid varje morgon och äta exakt samma frukost, exakt samma middag varje dag. Ja, ni förstår. Det, som...
det var faktiskt min nästa fråga jag tänkte ta och fråga dig. Var just det här att om du upplevde det var en svår övergång att liksom avsluta karriären, liksom proffskarriären och återgå då mer till ett normalare liv och kanske då jobb som är bara från 8 till 4 och inte vara den här 24 timmars idrottare fast du kanske på ett sätt ändå har kvar det, men upplevde du att det var utmanande eller hade du lätt att hitta liksom tillbaka i din nya vardag?
Både jag och nej, jag förberedde mig ganska länge på det här. Jag kom inte som ett absurt slut på karriären. Att jag visste att ju flera år som går ju närmare jag slutet. Så jag började jobba på sidan om så där smått för idrottsgymnasiet. Jag jobbade som tränare många år under karriären och hjälpte andra idrottare med styrketräningen och så egentligen när jag bestämde att avsluta så hade jag egentligen ett jobb här på idrottsgymnasiet att gå i, så jag var som jag landade inte tomt och jag har ju också studerat under den här idrottskarriären att ja. Så både jag, men man blev ju alltid förknippad med släggkastar identiteten och än idag så blir jag ju kanske förknippad som hade släggkastaren.
Vad heter det? Hur många pass gjorde du i veckan när du satsade hårt? Att hur kunde en dag se ut? Och så jämför du hur det ser ut idag. Vad är skillnaden som i mängden träning?
Det är svårt att säga att så där såg min träning ut. Ända sedan jag var 13 år hade jag ganska systematisk träning. Och jag förstår att som mellan 16 och 25 års ålder då tränar jag kanske som mest mottaglig. Att hormonnivåerna på max och att det som är helt naturligt för en det här pojk i den åldern att då är du som mest mottaglig av träning och där, då ska mängden in helt enkelt. Men jämför jag den träningen som när jag var 18 i passmässigt med den träningen jag gjort som 35-åring så som dag och natt en fjärdedel av träningen var som 35-åring. Men träningstiden var densamma. Alltså om jag hade säg nog 20 timmar i veckan träning. Så tidsåtgången har varit densamma, men innehållet har varit helt annat. Att som 35-åring så kanske jag värmde upp en timme, massage, en halvtimme gick inom kroppen. Och så avbröt jag träningen, jag tränade. För jag visste att idag är en dålig dag. Att jag vill bara ha kvalitetsträningar i den åldern. Så... Ser man på vad jag gör idag så försöker jag bromsa förfallet, brukar jag säga. Att ju äldre jag blir så vet jag att kurvan är nedåtgången, men jag försöker göra den så plan som möjligt. Att tränar inte varje dag, men säg 4 till 5 gånger i veckan. All träning är bättre än ingen träning, men mestadels styrketräning. Vintertid, sommartid, mera vardagsmotion i form av att klippa gräs x antal timmar i veckan, skogsarbete och sånt. Att jag försöker hålla mig så bra skick som möjligt helt enkelt.
Låter bra.
Vad heter det nu kanske? På det viset vi ska snacka lite just om periodisering. Hur ofta sysslar du med det när du var som, ska vi säga, aktiv ännu? Hur långa var dina perioder då? Eller hur bygger du upp dem? Hade du visst just att liksom grundträning?
Ja, att det är någonting som formar sig också genom karriären. När man var yngre så hade jag ju tränare som planerade träningen åt mig. Och då jag blev äldre så blev tränaren mer som en bollplank. Men Simon på, när jag var yngre så var jag mera, nu kör vi grundträning i 8 veckor och så kommer det max styrketräningsfas på 6 till 8, 12 veckor beroende på om man var svag eller stark. Och så tävlar man vintertid så hade de kanske en tävlingsförberedande fas, period där du tar mera effekt. Och så kommer en uppbyggnadsfas igen, att allt mellan 4 till 6-7 perioder eller block. Att mycket talar man idag om blockträning, att tala alltid om perioder. Senare tid, när jag blev äldre, så perioderna eller blocken var inte uppdelade som 8 veckor. Nej, det fanns alltid en mjuk övergång för mig. Att de växt in i varandra, perioderna. Att det är någonting som jag egentligen kom fram till själv, att det fungerar bäst så att mitt i allt från en grundperiod på att köra långa reps, 8 eller 10 år. 10-20 är mycket sällan, men 8 år och sedan mitt i allt absurt bra att köra 2 år och 3 år är kanske inte vad det optimala för mig.
Nicke, just det. Ja. Jag tänkte fråga dig nu också. Tycker du man kan köra periodisering för vanliga motionärer? Eller är det som för high-tech? Eller hur ska man tänka med periodisering? Är det bara för elit? Eller kan vi vanliga dödliga köra med periodisering?
Jag tänker kanske främst beror det på målsättningen. Att är det, vill man göra någon form av satsning eller sådär, så då kan man ju börja fundera kring de sakerna. Du har ett tydligt och klart mål att det här vill jag uppnå. Att du vill bli starkare eller vad det då sen kan vara, men att är det mer det här att vi vill vara aktiva och hålla igång, så då skulle jag säga det kanske främst som vi ska hålla fokus på det då är liksom det här att få träningen gjord och se till att vi liksom rör på oss. Jag tycker inte, på det viset behöver man inte, eller man ska se till att man börjar i rätt ända så att säga. Att jag tänker att är du en vanlig glad motionär som målar att hålla igång och må bra, så visst kan man, men det är, ska jag säga, inte på det viset någonting gemene man behöver liksom stress över att nu måste jag börja tänka på att periodisera och få en periodisering i min träning. Men att visst, för att få liksom alla delar, så absolut, visst kan man det. Men jag skulle säga det beror väldigt mycket på målsättningen helt enkelt. Att, klart, att vill vi utvecklas på bästa möjliga sätt, så då är det ju absolut att föredra, att dra nytta av det.
Hur är David för dig att köra med periodisering nu då du är vanlig dödlig som oss alla andra också?
Nej, ärligt, inte systematiskt. Att jag tror, om jag får inflika där i vad det här Nicke svarar, att jag tror det är viktigare att vi äter bra, sover bra, betydligt viktigare än en den här fancy periodisering i träningen som motionärer helt enkelt. Att där jag jobbar idag, och jag har periodisering i träningsprogram jag gör åt unga, men det fungerar inte om basics inte är skick helt enkelt. Mm. Det är jättelätt att träna idag. Träna hårt, vi lägger sig mellan 2-6 timmar om dagen. Men allt runt om träningen, för att optimera träningen, så vi ska vara David 1.1 eller 1.2 imorgon. Det är som är utmaningen för dagens unga och dåtidens unga och för att jag var ung. Att sova jag bra, går jag och sov, har jag rutiner, äter jag bra eller tankar jag med rokomat så att säga. Mm. Det betyder viktigare än en fancy periodisering.
Jag tycker det är så kul att höra det här, därför vi har med Nicke snackat just mycket om det här. Alltså måltidsrytmer och sömn och allting. Att det är kul att det lyfts upp hela tiden att det är som superviktigt för att ens kunna träna. Att man har de här vanliga rutinerna.
Det här är det som är så intressant, för ofta när jag är ute och föreläser i skolor eller företag just om träning och hälsa, så brukar jag lyfta fram det här liksom grundstenen just med att liksom vara fysiskt aktiv och att liksom se till sitt eget mentala välmående och prioritera sömnen och kosten. Och så det som, men det här vet vi ju redan. Många människor tror att man ska få något sån här liksom wow, precis, liksom något revolutionerande svar, men det är som back, det är som allmänt bondförnuft på det viset, just att som man lär sig som från barn, det är viktigt att man sover tillräckligt för att orka, och det är viktigt att man äter, det är viktigt att vi rör på oss och har liksom meningsfulla relationer, att liksom de här delarna är så viktiga för att man ska få det här, ska vi säga då, vardagen att gå runt på bästa möjliga sätt, att är det liksom, vill vi, alltså alla delar stödjer ju varandra, så det är oftast så är, får man börja med att tyvärr så är jag så tråkig så det här liksom jag kommer att sätta krutet på. Det här är också viktigt för er att förstå. Det här borde vi prioritera och försöka få rutiner kring. Och då kan vi ha lättare för att nå också de här målsättningarna. Det faller inte träningen på det att vi är för trötta eller vi är för hungriga eller något annat. Utan när man har de här rutinerna så då rullar också vardagspusslet på mycket lättare. Och vi har mycket lättare att liksom få de här våra målsättningar med dagen då också gjorda på bästa möjliga sätt. Men jag är lika förvånad varje gång när människor som tror att det, eller de vill göra det mer invecklat än vad det egentligen är, och det är väl kanske, det tror jag också har det här sociala medierna liksom, det här riktigt sån här, alltså den här hälsohetsen som man ser mycket på liksom för att optimera allting och gör si och gör så, som är, ja, det kan vara lite synd tycker jag emellanåt. Har du, David, upplevt det här liksom med unga idag, eller hur ser det ut? Är det samma problematik eller svårigheter för vad unga hade när du själv var i den åldern, eller finns det någon, liksom, nya svårigheter man måste tackla med dagens unga? Har du märkt några skillnader där på tankesätten, eller är det ganska samma?
Jo, nu samhället ändras också materialet eller unga jobbar med då, att jag kan ju inte belasta unga idag på samma sätt egentligen som vi tränar, att när vi var unga, att orsakerna vill jag inte spekulera på, men man ser kanske en för tidig specialisering idag bland unga, att bestämma sig som 8-9-åringar, jag ska bli fotbollsspelare eller jag ska bli friidrottare eller ishockeyspelare, att tidigare så jobbar man med eller tränar flera grenar och det är mera genomtränad, mera träningsbar. Men jo, idag så ska allting ske snabbt. Att information till träning är väldigt lätt överkomligt. Du går in på TikTok, Instagram, Facebook, Google. Att då jag var ung så hade jag en tränare som sa, det här ska du göra och det här ska du bli bra på. Det var få övningar. Som exempel, jag gjorde samma övningar i 28 år. Jag blev fruktansvärt bra på de övningarna. Idag så ska det vara nya övningar i varje program. Nej, det här var tråkigt, jag ville ha nytt. Mm. Att går jag in i Botniahallen idag så ser jag alltid en ny övning som någon världskärna har gjort. Basic arbete glöms bort. Mm. Att Johan gör en fancy övning som hon lägger upp på Instagram som exempel. Mm. Så ser jag dagen efter, här i gymmet kan jag se samma övning som de prövar på. Det är bra, man prövar på, men kanske man ska jobba med det här basic grundpelarna x antal år före man gör det. Är det fancyga?
Jag tyckte du sa en gång ett bra exempel på här är du då, din tränare. Eller alltså det var vad jag sa, att du skulle få en moped och sånt. Du hade tidigare cyklat i träningen och så sa din tränare, vad han sa?
Ja, att jag väntade som alla 14-åringar på den tiden, att på 15 så får man köra moped och närma sig min födelsedag, och så sa tränaren att Uffe Friman att jo, men det låter bra, men hur ska vi kompensera en gratis träning du får då till de 2928 kilometerna i år du cyklar till träning. Ska vi värma upp en halvtimme längre eller cyklar vi till träningen? Så jag valde att cykla till träning.
Mm. Ja. Det är bra, det är superbra.
Ja. Ja.
Faktiskt. Ja, det nog glöms nog ofta bort. Det var lite samma läge. Jag och brorsan hade moped och liksom många kompisar skaffade moped också. Men att jag var nog aldrig själv heller riktigt intresserad av att införskaffa det. Utan att cykel och skateboard var nog det, liksom, det som man valde då. Bra gick ju det. Men jag tänkte, ännu har du hoppat in just med det här vi sa, liksom med de här olika träningsformerna och rörelser som man ser. För jag tycker också man upplever det där på ett vanligt gym, att här i Helsingfors också när jag går på gymmet, så ser du också massa människor som liksom, fast det är till exempel de gör en maskinträning och maskinen är ju liksom designad av en ingenjör, hur den ska liksom fungera på bästa möjliga sätt, och ändå kanske de står i den här maskinen fast de ska sitta, och det finns en otrolig massa olika liksom funderingar som de gör och som man kanske då just hittar på sociala medier. Och kanske den där kvaliteten lite glöms bort. Jag kommer ihåg att jag läste en artikel, jag kommer inte ihåg nu vilken bodybuildare det var. Alltså, han har blivit Mr. Olympia, vunnit den titeln, men han hade gjort precis samma rörelser alltså i flera år. Alltså de här basrörelserna, grundövningarna, och liksom lyckats då på bästa möjliga sätt ändå att bygga muskler utan att tänka att han måste träffa från alla vinklar och se och så, som ofta diskuteras, som kanske ofta inte heller stämmer helt 100% i viss del, men ofta kanske det går lite till överdrifter där också. Mm. Jag tycker bara intressant att på den nivån också att faktiskt ligga till samma program så där länge, eller samma rörelse ska vi säga.
Kommer här till den nakna sanningen, tråkiga sanningen, där kontinuitet är det viktiga som jag snackar om, men just det att man inte mixar en massa tusen olika övningar utan man nöter på med det händan det som man har valt att träna upp med, alltså helt vanliga basrörelser. Samma sak gäller ju också i löpning, att det kan man bara köra massa intervaller, utan största delen är ju det här lågintensiva, klippa gräsmatta, ut och cyklar, fan på någon lugn länk och så händan. Att det är ju de mest tråkigaste övningarna som ger mest effekt bara man gör dem med kontinuitet. Vad tycker du David om det?
Stämmer att speciellt när det gäller uthållighetsgrenar, skidåkning, löpning, så tar vi Marit Björge som exempel, 85% GU1, GU2 i träningen, och betyder plus 850 timmar i år. Det är bara att räkna. Grunden är skick att till en viss nivå, sedan kan man börja hifiställa lite med att tänka på, ja, för att få ut det sista helt enkelt. Det är som med all typer av träning, ska du bli bra på någonting, du måste göra grundjobb helt enkelt.
Ja, det känns emellanåt att vanliga motionärer har hårdare träningspass och hårdare veckoschema än vad elitproffs har. Därför att vanliga motionärer har en familj, förstås klart att de elitmänniskorna har också, men man har ett arbete och man har många skyldigheter som inte kanske ett proffs har, utan man får vila och satsa fullt på träning.
Och som proffs har man kanske ofta också liksom, ja, runt om sig byggt hjälp, alltså du har nätverk och sådana som kan liksom hjälpa till med träning och kost och så vidare också på det viset.
Jo, nej, nu stämmer att jag är elitmotionärer, att de kan träna samma mängd som en elitidrottare, men där kommer det holistiska in, tänka att elitidrottaren sover mitt i dagen kanske 22 minuter, optimalt för mig var 21 minuter, att det gick in i djupa sömnen och äter, han gör allt där runt om för att följande träning ska vara så bra som möjligt, han sitter inte på ett jobb helt enkelt. Att ja, där så håller nog med.
Mm. Ja, kanske många glömmer just den aspekten. Mm. Att ja, man ser bara det här kirsika kakun päällä.
Ja.
Som, vad tycker du, Nicke, om det?
om att, att motionärer tränar lika hårt som elitidrottare, eller?
Ja.
Ja, nu jag tänker var och en med sitt förstås, att är det någonting som passar i vardagen och man liksom tycker det funkar bra för en själv, så varför inte, men att det lika så för min del, alltså jag kanske, om jag ser till mig själv, så jag alltid också tränar mycket och tränar hårt, men på något vis så jag gillar den där tanken att ingenting är inristat i sten, att jag som är motionär så behöver inte följa slaviskt ett schema, utan jag kör mer på känsla, hur känner jag mig idag, oftast väldigt bra och är taggad, för det är ju, jag tränar ju någonting jag tycker om att göra, men är det en sån dag att jag liksom faktiskt känner mig lite tröttare eller något annat, så kanske jag far dit och då liksom jobbar med lättare vikter och högre repetitionsantal, eller jag kanske sitter på en cykel bara. Men jag gör någonting, oftast ger det i sin tur sen ändå mera energi än att om jag skulle bara lämna på soffan. Så att jag försöker alltid följa med och känna in och själv att vad har jag för feeling idag? Och så får det vara levande, och det gör också det roligt, att det blir liksom det här måste och det här slaviska, utan det får, hela träningen får leva. Om jag far ut och springer, någon gång kanske jag är jättetaggad och liksom gillar att löpa jättelänge eller lite hårdare, och ibland kanske jag väljer mitt i länken, nej men nu promenerar jag, och så promenerar jag sista stunden. Det får alltid vara levande, och då blir det också på det viset roligt och någonting som jag tycker är kul, och det som på, ska vi säga, då på mina egna villkor. Och då tycker jag det, då får jag den där hållbarheten i det.
Jag skulle kunna säga också att jag kanske hör till den där kategorin med elitmotionär. Just den här värsta sorten. Som tränar på gränsen att man håller på att gå sönder. Jag hör dit. Men sen igen tycker jag att jag har så mycket kunskap om träning. Jag har gått en massa utbildningar. Jag vet mycket om anatomi och fysiologi. Jag försöker gör så att mitt psyke funkar perfekt. Jag är lite en rutin-typ jag också. Att jag byggt upp mitt liv med rutiner. Och det har varit en mångårig process. Alltså jag har byggt upp mitt liv. Min arbetsplats är också ett ställe som håller på med motion och sånt. Att hela mitt liv kretsar runt motion. Därför kan jag vara en elitmotionär, eftersom jag vill vara. Alltså jag har gjort ett sånt stort beslut att jag vill inte sitta på ett kontor någonstans och kanske räkna någon Excel eller sånt, utan tur så får jag har ett sånt arbete, jag tycker jag har världens bästa arbete, därför här får jag göra allt sånt som stöder min personliga utveckling, både på det mentala och fysiska planet. Och jag har lärt mig att hantera stress på ett sånt sätt att jag klarar av till träning med hög kvalitet. Men jag har gjort mycket misstag också. Jag har nog varit utbränd också på grund av att livet blev för tufft. För mycket passion för arbete, för mycket passion för träning, för mycket av allt. Så har lett att jag har faktiskt varit utbränd ett par gånger. Men förhoppningsvis så har jag lärt mig från det här. Att jag vet nu var mina gränser går.
Ja, jag tror det är jätteviktigt med det där, bara att hela tiden liksom var medveten om den här egna känslan och feelingen, och också den här egna inre dialogen, och som David var inne på där också, vi liksom prioriterar sömnen, och speciellt kanske viktigt också de gånger i livet när det är extra mycket, att vi liksom också inte vi släpper på tyglarna, utan då faktiskt prioriterar vi den här sömnen, och vi prioriterar att ändå liksom äta, att vi skippar någon, liksom hoppar över någon måltid eller så vidare, att kanske vi hamnar att inte den dagen eller den veckan kunna träna lika mycket, men desto viktigare då just att vi ser till att vi äter och vi sover och tänker på vår mentala välmående, att hela tiden också liksom pejla in det här, att inte ta för många bordsben bort om vi tänker att vi har det här mentala välmående och kosten och fysisk aktiviteten och sömn, vila och återhämtning, att hela tiden liksom checka in på de där, att för att stå så stadigt som möjligt. Och det tycker jag också, dels de gånger jag fått jobba med mina klienter, så är det någonting jag vill prioritera för, men också om jag ser igen till mig själv, så det är nog, det är liksom A och O, tycker jag, för att dels orka maximalt och så bra som möjligt i jobbet, att orka vara bra och stöttande partner och pappa, och sen också förstås att orka med de här egna målsättningarna man har i livet och kunna prestera. Så hela tiden försöker jag också, som David var inne på där, att han också försöker stiga upp och gå och sova samma tid, att hitta de här rutinerna och sen också prioritera dem.
Då har David blivit en pappa nu också, så då har jag måste se över dina egna rutiner nu också. Att hur har det påverkat ditt liv?
Ja, sömnen är inte så bra, sömnkvaliteten. Men jag jobbar med under hela min idrottskarriär och att jag har alltid varit en dålig sovare. Och jag har varit på sömnundersökningar och fått 40 sidors rapport och tips på hur jag ska förbättra sömnen. Att det är någonting jag jobbar på. Men jag förstår alla att jag har tidiga morgnar och tidiga kvällar för tillfället.
Det här, jag tänkte om vi ska gå, eller vill du säga någonting, Nicke?
Nej, jag tänkte säga att jag är i samma skede som David där. Jag känner igen det där väldigt mycket. Och från att ha varit, liksom, kunna gå på gym 56 gånger i veckan beroende på och liksom ha på det viset kunna ganska fritt prioritera träningen till att det var en stor omställning så att säga. Nu snittar jag siktar på 4 men fakta är väl 3 vad jag lyckas oftast få till, men att få jag en fjärde så, och så gymträning pratar vi om då, så det är bara hemma. Men det är på det viset en stor omställning i början, men nu är det ganska skönt. Jag stressar inte lika mycket heller kanske över det som jag gjorde förra innan. Ja, det tycker jag på det viset. Det har blivit en ny vardag och de börjar hitta också tillbaka till de här nya rutinerna sen man blev farsa, och speciellt nu när Vincent börjar sova lite bättre, eller ska vi säga fulla nätter, så förstås är det tidiga morgnar, men att man måste bara se till att komma i säng i tid, så funkar det.
Vi har ju vår familjen Fys som har börjat gymma, och jag tänkte nu tar vi upp familjen Fys med David, och vi hade en unga, en tjej som vill bli en släggkastare. Hon har gjort ett beslut nu här.
Okay.
Och vad ska hon göra nu? Hon har gått lite på gymmet så här ett halvårs tid nu, men hon har blivit inspirerad av dig.
Och, hur gammal är du?
Hon är 16.
16.
Vad ska hon göra nu?
Vad har hon för någon bakgrund, skulle jag först och främst vilja ställa henne. Att på basen av det förstås, när jag började jobba med idrottare mera ingående, så testar jag dem, vi snackar, vi bygger upp, vi kan kommunicera på sig, kanske en dialog, men kanske inte i första året. Som släggkastande 16-årig flicka så ska du bli bra på någonting, så i det här fallet slägga, så ska du kasta mycket slägga. Att samma sak, så du blir löpare så ska du springa mycket. Beroende på bakgrunden, men säg hon har en mångsidig bra bakgrund på 5 träningar i veckan. Kanske kasta 2 gånger, styrka 1 gång, det här allmän fysträning, cirkelträning 1 gång i veckan och kanske en det här grunduthållighetsträning i veckan. Då skulle jag kanske första året, då lägger vi in en kastträning för att få upp mängden kast. Men det är många faktorer som påverkar ska jag säga programmet och planeringen. Att jag är allergisk att skriva ett program och skicka det på e-post. Då är jag konsult. Jag är inte tränare. En tränare så har jag grepp om helheten. Vi träffas varje dag. Vi kan prata om på sikt allt. För jag vet att allt påverkar allt. Och det är mycket som händer i en 16-årig flickars liv. Att därför är kommunikation och dialog jätteviktigt. Är hon hungrig, disciplinerad, villig att satsa, så på sikt så kan det bli riktigt bra i det här fallet.
Har du Nicke att tillägga någonting?
Nej, jag tycker det där är jättebra. Det är som jag varje gång brukar svara, det beror så mycket just på den där bakgrunden och målsättningen också, just att vad är det. Men jag tyckte David gav ett väldigt fint svar där, och jag tycker det är fint att höra just också det här med dialogen och det här helhetstänket det är kul att höra. Det är liksom såna saker som... Nej, det låter jättebra.
Okej, då har vi mitt i livet. Och där har vi då... Vi ser, det här fast är mamma du. Vi kan börja med dig, Nicke, sen. Och du har gett ett träningsprogram åt henne, men redan efter en vecka så skickar du ett WhatsApp åt dig. Vitsa, det här är lite tråkiga övningar. Att kan du få lite variation? Att det är tråkigt det henne.
Och vad är det för sorts form av träning då? Är det
styrket? Hon går på gym.
Okej, ja. Precis. Nå, förstås, alltså, visst, i viss del kan ju nya rörelser också vara motiverande. Att liksom om du har jobbat länge med vissa rörelser så kan det vara jättekul att lära sig nya, men du sa en veckas tid, så då skulle jag kanske säga att försöka prata med henne och fråga just få reda på att vad är det hon upplever kring det som är tråkiga, och kanske också då försöka förmedla det här vikten av att liksom den där kvaliteten att lära sig då en rörelse bra och lära sig också att hitta rätt muskler att jobba med just den rörelsen och så vidare, att kanske just skynda långsamt, att här är också tanken är ju inte att vi ska byta program varje vecka, men förstås också lyssna in att är det faktiskt så att hon upplever att det är jättetråkigt, förstås vill jag spela på kundens plan halva också och hitta det som känns rätt då för henne. Att det kan ju också vara sådana saker, allt från att vissa rörelser är mer tidskrävande, om det är några enbensövningar, att då hitta sådana som är mer tidseffektiva eller så vidare. Men först och främst ska jag nog också gå in på det där att försöka diskutera och få liksom förståelse att varför de känns tråkiga och också försöka förklara att det kanske skulle vara viktigt just då mera med den här kvaliteten först, att vi lär oss först de här rörelserna och sen så kan vi komma med nya rörelser. Så är det på det viset bra att kunden också får en egen rörelsebank. Att hon, för min mål också som tränare har aldrig varit det att jag ska hålla en kund så länge som möjligt. Jag tycker att förstås om de vill det så självfallet, men mitt mål har alltid varit det att jag vill träna och lära dem så att de själva kan träna sig själva sen. Och förstås kan det ju vara bra att de får en viss rörelsebank på det viset att de själva kan börja pussla och ändra om i sin träning. Det är alltid mitt mål när jag har klienter att lära dem att leda och träna sig själva och liksom bemästra då de här övningarna. De vet precis när jag gör den här övningen så är det bra för det här och de här musklerna som används i den övningen. Och så liksom, ja.
Mm. Hur skulle du, David, lösa detta problem?
Ja, i grund och botten handlar det om det här som jag tänker är målsättningar. Vad är målsättningen med träningen? Och inom träning så finns det ingen quick fix tyvärr. Det är alltid långsiktigt arbete. Och jag vet, jag har aldrig tyckt om knäböj. Men jag fortfarande gör det på måndag morgon. Att för värst är jag inte byggd för att knäböja. Att jag kan ställa mig mitt under ett sätt. Faktiskt frågan, vad håller jag på med? Jag skulle inte behöva göra det här mera. När jag kämpar igenom det knäböj, för jag börjar vecka med det värsta. Så jag bara flyter med resten av veckan då.
Men ja. Finns det någonting där, för jag upplever samma, alltså som överlag benträning, knäböj, och jag avskyr det också, men det är också på något vis en hatkärlek, för det är också bästa känslan tycker jag efter all veckans träning också, väl när den är gjord. Och det är väl kanske just för att det finns alltid det här, ett visst motstånd i det, upplever jag, för jag tycker den där segern sötma är alltid extra bra efter ett benpass som är jämfört till exempel då med ett överkroppspass eller så. Och jag tror det ligger någonting i det där. Det är just den här att vitsi. Ja, det är lite motigt. För det är ju en tung rörelse.
Jo.
Vad är som din motivation för att du fortfarande gör din knäböj? Varför gör du det? Fast det känns lite...
Ja, till fyll upp och farmaböxorna.
Bästa svaret.
Nej, men vissa studier det här pekar väl på att tung benträning kanske det här, det triggar lite testosteronproduktionen för karra eller överlag att så kanske eller överkroppsträningen dagen efter går bättre, men det är bara spekulationer. Det finns forskning som tyder på det, men det här ingen stärkt forskning.
Jag tycker också som, om man tänker på knäböj eller utfallsteg eller liknande, så jag tycker min största motivation där också är det att om man gör det länge så förhoppningsvis så får man en progression där. Att då kan man mäta genom att man får kasta mera vikt på. Mm. Man kan hålla dem med samma repsen fast, men man kan alltid stoppa några kilo extra. Så det är kul att se en utveckling på det sättet.
Jo, att jag håller med. Att jag har skrivit träningsdagbok sedan jag är 13. Sedan jag var 13 och gör det fortfarande idag. Att snegra alltid tillbaka. Vad gjorde jag förra veckan? Försöka alltid ha en progression. Jag är lite gammaldags periodisering, alltså linjär träning att med progression. Att försöka alltid bli bättre, men då kommer de här ofrivilliga, det här när man är sjuk eller har inte möjlighet att träna, då tar man ett steg tillbaka och igen bygger upp.
Hur, David, ser din träning ut idag? Hur har du byggt upp den? Har du något, vissa dagar du tränar vissa muskler eller?
Ja, inte vissa muskler, men muskelgrupper kanske. Att måndagar kör jag ben, tisdagar överkropp, onsdagar ofta dragrörelser, trappar, frivändningar. Torsdag kör jag överkropp igen, fredagar ben. Mm. Och hur men många, inte knäböj på fredagar.
Hur många rörelser brukar du ha med under ett träningspass? Eller hur många set snittar du på?
Sets, jag räknar inte set, jag räknar övningar mest. Mellan 2 och 3.
Ja.
Tyvärr vet jag kanske för mycket om träning, så pauserna blir för långa. för att jag ska det här optimera träningen sällan jag har under det här 4 minuter paus mellan ett set.
Ja.
Mm. Alltså jag hinner inte så många set på en timme.
Ja, men det där är en ganska viktig sak att ta upp också, för jag upplever kanske ofta prata med det, man ska vara effektiv på gymmet och så vidare, men det är ju en viktig point det där om målet liksom lyfta tungt och bygga styrka, så är det ju väldigt viktigt också att vilan är tillräcklig, att vi går för snabbt och liksom försöker upprepa det, för vi kommer inte få maximalt ut av det då, att faktiskt också våga vila tillräckligt länge mellan lyfterna. Så det tycker jag är en viktig sak ändå, att just att lyfta upp som du säger här, att om det är så att man vill lyfta tungt och utveckla, att man behöver inte tänka heller att man ska snabbt på nytt, att man ska skynda bort eller skynda iväg med det.
Kan en livserfaren, alltså en senior, kan den göra tunga lyft? Är det?
Jo. Jättestarka äldre herreman och damer. Att vi tar min föregångare Magnus Häggblom som exempel.
Vi har haft som tränare honom också där för idrotten.
Ja, jag minns vad han, jag ljuger om jag säger det exakt, men han var väl kanske 63-64 år och Mark lyfte 260 kilo kanske. Att det är inte många 20-åringar som gör det idag. Men han gjorde som 64, tror jag. Just för att han skulle gå i pension.
Är det en övning som du skulle rekommendera just marklyft?
Ja och nej. Marklyftvariationer, men alla kanske inte är byggda för att göra en marklyft med en skivstång, men kanske då istället med en trappbar eller en häxbar eller vad man kallar den. Att som har blivit allt mer populär på gym för alla det här motionärer och också för elitidrottare.
Mm. Vad tycker du, Nicke, om tunga lyft? För en senior, livserfaren.
Absolut. Jag tror också på det där att vad heter det? Man behöver sluta med någonting bara för att man blir äldre, men man kanske måste anpassa sig. Men just det här som tisdagar som jag tränar seniorer sedan 5 år tillbaka, och liksom där är sådana som har varit aktiva hela sitt liv, och där ger jag också valmöjligheten. Och nu, där tränar vi främst med egen kroppsvikt, men jag brukar också ha inslag av explosivitet, att de kan välja, och där är det sådana som är, jag tror en är nu kring 86 eller 87, och han kör liksom squat jumps, alltså knäböj med hopp, och är väldigt explosivt, och det, alltså det, är helt, det är så motiverande att se. Och han är överlag också i väldigt god fysisk form. Det är också liksom rörlighetsmässigt, men också styrkemässigt. Det är jättefint att se. Mm. Så absolut.
Jag måste också igen lyfta upp Jukka från mitt hinderbaneteam. Han som gör det här American Ninja Warrior, det här Salmon Ladder, alltså laxtrappan. Och han fyller 63 år i år. Så är nog jävla impressive, måste jag säga. Han gör det fint.
Det där finns inte något som jag blir så imponerad av som just såna som liksom fortsätter att jobba. Och inte, jag aldrig tyckt om uttrycket som jag stött på, eller folk har sagt om, du får se sen själv när du blir äldre. Så det är liksom en undanflykt att inte kunna ta hand om sig själv, men att sluta utföra vissa saker bara för att man blir äldre. Förstås kan det ju bero på många olika saker, men ska vi säga, är man grundfrisk och så vidare, så att det finns ju ingenting som säger att inte man kan vara fysiskt aktiv och ändå träna styrka och explosivitet och rörlighet, och kunna ha, liksom, kroppen är vårt viktigaste verktyg, att liksom också kunna upp i åldern vara frisk och nyttja den på bästa möjliga sätt. Så jag tycker det är jättefint, och som sagt jättemotiverande att se äldre människor som liksom utför någon form av styrkelyft eller någon form av träning som är ganska krävande. Det är imponerande.
Det är du, David, en stor motivation. Alltså, du ska fylla upp, vad är du sa?
Varma byxorna,
ja. Är det slutgiltiga målsättningen för resten av ditt liv, eller?
Nej, men alltså motivatorn till träning har ju alltid varit för mig ganska klar. Alltså under mina år som toppidrottare, och du hade ditt OS, ditt VM, alltså resultatmål, placeringsmål. Alltså hade du målsättningar i alla delar av träningen att ganska klara. Och efter karriären så var det lite som suddiga mål. Att, men nu har jag faktiskt ett mål jag brukar i frivändning, som har varit ett moment, delmoment i olympiska lyften. Det här, som 50-åring hade jag tänkt att jag skulle göra 150 kilo i frivändning på raka ben.
Shit, det är tufft.
Det är mitt mål. Ja. Så jag måste börja träna på nytt träning. Frivändning, det har varit några år nu som inte jag gjort det på. Så det här nivån är inte kanske där den borde vara, men jag har ännu 4 år på mig förrän jag fyller 50. Mm.
Tufft. Är det frivändning då från marken, eller styrkefrivändning? Eller?
Egentligen ingen skillnad, bara jag inte går i knäböj och tar emot den som är olympisk vändning. För det är en konst det, men då måste jag bara ha starka ben.
Ja. Kan du förklara i korthet vad en frivändning är?
Du lyfter stången från marken upp till bröstet. Ju högre upp du får stången, ju mer kraft du kan producera snabbt, ju högre kommer stången upp, och så tar du emot den.
Det är en ganska svår övning, väldigt teknisk.
Jo, det är det. Att man brukar säga att olympiska lyften är kanske det mest komplicerade lyften i styrke. Väggymme, det finns mer grenspecifikt jättekomplexa övningar. Ni som går till ett gym där friidrottare som exempel tränar, att det kan se riktigt space fancy ut. Att kanske inte så hälsosamma övningar, men jag har inte sagt att toppidrott är hälsosamt. Så det är en komplex övning, men en bra helkroppsövning.
Jag tycker det är ganska roligt då man går förbi gymmet och du har här dina adepter eller studerande från gymnasiet. Så ibland får man nog skrapa sig själv i huvudet. Hetkinen, vad håller ni på med här riktigt? Fast jag har tränat hela mitt liv. Så jag menar att se sådana övningar som jag aldrig sett tidigare. Så är ganska roligt att se.
Ja, jag förstår. Och övningar som inte kanske en vanlig motionär ska hålla på med för att må bra. Men toppidrott handlar om att optimera. Du har en grund, en bas. Men sedan ska grenutförande optimeras på, i alla möjliga vinklar. Och så det kan se lite skojigt ut och farligt.
Vilken del upplevde du själv under din aktiva karriär? Vad tyckte du mest utmanande under tiden du växte upp? Eller kanske olika tidskedjor, det kanske har sitt olika när du var ung och mitt i livet. Och sen som äldre, men just gällande då till exempel vila, återhämtning och kosten och träningen och så vidare. Är det någon av de här delarna du har upplevt som du måste jobba extra mycket med?
Jag var in på sömnen som är kanske den viktigaste faktorn i återhämtningsfasen. Kosten minst lika viktig. Att sömnen hade jag faktiskt att jobba med jättemycket. Att kosten är alltid sitt mat som har en funktion för att jag ska kunna prestera så bra som möjligt. Och för jag som toppidrottare är jätteenkelt. Jag vet vad som ska äta, så that's it. Det finns ingen träning som vinner en dålig kost helt enkelt.
Kan en proffsidrottare ta ett glas vin, en öl, nu som då? Eller hur tänker man där?
Det kan han helt säkert göra. Men inte det optimalt. Men det kan vara mentalt kanske bra, och det kanske vinner över i helhets tankesättet, om ni förstår vad jag menar. Är det lite man förbjuder ingenting. Jag förbjöd mig ingen, de tar mig som exempel. Jag gav mig tillåtelse att äta vad som helst under en timme varje vecka. Lördag mellan 5 och 6, då får jag äta precis vad jag vill.
En timme. Okej.
I veckan.
Vad är all in då?
Vissa gånger, men oftast så har du ätit middag klockan 5 och så. Efter 5 så var jag inte snål på någonting helt enkelt. Och jag hade alltid det där fönstret. Och här tyvärr kör jag med än idag.
Det är intressant.
Det där är ju ganska bra också att sätta det just också efter middagen. Det är ju lättare att göra de vettiga valen också när man inte är låga. Men jag tycker det där verkar ju, låter ju jättesunt det där, att jag menar, oftast är det ju nog alltid mängden av vad man äter. Man kan äta allt, men det handlar ju förstås alltid också om mängden. Att är det då, förstås är det ju kanske lite skillnad när man är elitidrottare eller sådär, men att just att är det då som ett vinglas, och det är ju gott för mentala hälsan om man känner att nu har jag en fin stund och laddar batterien och verkligen njuter av det, att vitsi, jag upplever att nu mår jag bra, det här var kiva. Så det kan ju absolut hända säkert, det ger också en hel del. Men att sen börjar man ta liksom 3-4 portioner, så kanske det i sin tur börjar drabba sömnen och annat alldeles för mycket, så då kanske det inte igen är idealt.
Yes. Jag tror vi måste nästan börja sammanfatta detta avsnitt så att vi drar ut för mycket på tiden, men om du David nu tar upp några huvudpunkter för dagens avsnitt. Något tema var ju periodisering, men det funkar inte säkert för alla motionärer. Men om du nämner nu igen, att vad är som mest viktigast för en vanlig motionär för att må bra och träna?
Sova, äta, träna. Men egentligen handlar det om vad är det viktiga just för dig för att du ska må bra. Att jag tror alla är vi olika. Att ett råd passar inte åt alla. Väldigt sällan. Att jag vet personligen vad jag ska göra för att må bra. Att jag måste få in en viss dos av träning. Äta bra och sova bra. Då fungerar också huvudarbete. Och så är jag med en bra det här pappa och en bra kompanjon hemma.
Håller ni inte med?
till 100%.
Ja, nej. Kompar fullständigt också att det var. Du tog upp alla viktiga punkter vad som krävs. Vi ska ta korta nyheter här ännu. Vi hade ju vårt Hyrox träningsevent här som var succé. Eller hur, Nicke?
Det var lyckat. Det var mycket lyckat. Riktigt glada typer som var deltog och duktiga framför allt. Bra stämning.
Vi har ju öppnat vi har öppnat anmälan till själva Hyrox Norval. Vad heter det? Alltså Norvala Hyrox Race heter det. Så dit har vi öppnat anmälningen och det är 3/5. Och för det har vi ännu 22/3 och 5/4 så har vi två träningsevenemang. Men de börjar nästan vara slutsålda, de här träningseventen. Så det är ganska coolt, måste jag säga. Ska David komma med på Hyrox?
Inte ännu kanske. Till vår, alltså till nästa höst så ska jag hjälpa med. Jag har bättre grundkondition.
Ja.
Att för tillfället är grundkonditionen kanske inte den bästa. Inte heller maxstyrkan tyvärr.
Ja.
Men det är jätteintressant träningsform det också.
Ja. Hur är din uthållig styrka?
Ganska bra, men inte längre än 10 år.
Okay.
10 reps vill jag köra. Och sedan blir det uthållighetsträning. jag är ganska seg, ganska diesel faktiskt. Men ska vi göra någonting i 2 minuter så nej.
Okej. Okay. Då skulle det här komma en riktigt bra utmaning för dig. Får du fara ut ur din comfort zone?
Ja, det är nog viktigt att man vågar alltså gå ut från boxen helt enkelt. Och ja, vem vet. Jag har sagt någon gång ska jag köra ett maraton och någon gång ska jag köra ett Vasalopp, men det har inte som riktigt. Jag är prio på det fria vända sig nog tills jag är 50.
Okej. Okay. Yes. Har du, Nicke, någonting att tillägga här ännu förrän vi...
Nej, inte egentligen. Du summerade bra. Får väl säga tusen tack till David. Det var jättekul att du var med och liksom lyssna in dig. Att du är nog en man som besitter väldigt mycket kompetens. Så det är ju en ära att du har kommit hit och delat med dig av din kunskap. Dels som tränare men också som elitidrottare själv, så det var och motionär i nuläget, så det var jätteroligt att lyssna in dig. Tack för det.
Tack själv och tack för att jag fick komma. Sällan man känner lite nervositet inför någonting, men när jag kom in hit i rummet så började jag, vad gör jag här riktigt? Första gången på en podd.
Ja.
Så det var som att jag kom in på en stadion, en liten stadion här.
Coolt. Han lyfte vår podd, ja, högt vitsig. Ja, stadion, ja. Staff det här vår podd. Ja. Nej, kul att du var med. Att, superbra insikter igen och hoppas lyssnarna fick ny inspiration av våra diskussioner. Och, men ja, vi får väl säga...
På återseende.
Ja. Och tack nu alla. Tack för diskussionen. Och
tack.
Så återkommer vi nästa avsnitt.
Det gör bra. Vi. Sköt om er så ses vi.
Yes. Hoj på.
Hej.
Hej.
Bra. Hej då. Hej.